James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp. Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså, du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring? Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar här.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay.
James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp. Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså, du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring? Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar här.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay.
Det här är Fighterpodden.
Ladies and gentlemen, we are...
I'm not surprised, motherfuckers.
Touch gloves, get ready for war.
Uchimata!
And ladies and gentlemen, the mauler, Alexander Gustafsson.
Oh my God!
Double leg. He just got double leg.
I'm gonna show you how great I am.
Du är varmt välkommen till podden som heter Fighterpodden. Idag är det onsdagen den 21 april. Det här är alltså podden för dig som älskar kampsport. Jag heter Mårten Söderström och i dagens podd har vi i backspegeln bland annat matchen mellan Jake Paul och Ben Askren. Vi pratar Bellator, det är UFC, det var ju Whittaker mot Gastelum. Vi pratar om judo, EM och Panam-mästerskapen. Och så blir det också framåt UFC 261 och bland annat PFL, alltså Professional Fight League. Detta och mycket mer i dagens podd som jag har tillsammans med Simon Kölle, tjenare.
Tja, tja. Peppad och laddad.
Härligt, och Filip Dersén.
Hallå, hallå.
Du, Simon, vet du vilket avsnitt det här egentligen är?
Ärligt talat, inte en susning. Sorry.
Det är väldigt nära 100. Faktum är att jag tror att det är det idag. Men vi kör att det här är avsnitt 99,5 för att Elin är ju inte med idag.
Okej. Såklart, såklart. Vi saknar Elin Blad. Ja.
Hon har varit med länge. Du är ganska nytillkommen, Filip, men det är, vi har ändå hållit på ett tag nu.
Mm, det är ändå kul att vara med på det här jubileumet när det väl sker då, avsnitt 100.
Ja, jag tänker att det blir inom kommande veckor, för jag tänker att du som lyssnar på podden, det hade varit jättekul om du ville skicka in lite grann, om du nu har följt med under tiden. Bra minnen, kul saker som du har hört ifrån podden, saker vi kanske inte borde gjort och så vidare, eller saker du tycker att vi borde ta upp. Du skickar det till fighterpodden@fightermag.se. Och så kan vi själva, Simon, kanske, och du också, Filip, lite fundera lite grann på hur vi har upplevt den här podden som har pågått faktiskt nu i över 4 år. Och när vi startade, Simon, så var det ju en diskussion. Kan man ha en podd som är så bred? Jag vet att vi ibland får kritik att vi pratar mycket om MMA, för det har ju varit väldigt dominant, inte minst under pandemin, ska vi säga. Sant. Men annars så har det varit en diskussion om det går att prata. Alltså, tycker någon som tycker om Muay Thai, tycker den personen om Budo eller Karate, eller tycker de om BJJ? Ja, vi har försökt som landa i en podd där allt finns liksom under ett tak på något sätt.
Jo, men alltså, det är väldigt intressanta grejer som har kommit upp under årens lopp. Alltså, nu när jag funderar på det, när du pratat. Jag menar, jag tror att för de flesta, i alla fall MMA-fans, så fick de för första gången höra om Israel Adesanya i vår podd.
Exakt.
När Mahdi Shama stod upp på honom. Sen de som har följt stående fighter kanske kände till honom innan och sådär. Men många andra, och sen Hamzat Chimaev, egentligen första riktigt så här djupa intervjun med honom, kanske till och med enda, nej, det har varit några andra efter, men den första riktiga djupa var ju här i podden bland annat. And the list goes on, så det är kul faktiskt att titta tillbaka.
Det har varit ett ganska stökigt år såklart med pandemin, men vi hoppas vi kunna komma tillbaka till att vi har gäster och sådär, men vi kan prata mer om det som sagt när det är avsnitt nummer 100. Nu tänkte jag starta med den matchen som har varit mest uppmärksammad. Som många säger, var det här ens kampsport? Vi pratade i boxning och det var ju Jake Paul som mötte Ben Askren. Och vi har ju pratat om den. Och tittar man debatten så tycker de som nu är renläriga, varför pratar ni ens om den här matchen? För det är ju inte ens boxning. Och så har det varit liksom diskussioner på olika sätt. Och jag känner att det här är jättekomplicerat. För nu har vi en podd som handlar om kampsport. Och nu tar vi upp det, fast egentligen borde vi inte ta upp det. Det blir nästan lite meta situation. Vad säger du, Filip? Ska vi prata om den här matchen mellan Jake Paul och Ben Askren?
Ja, det har väl visat sig att det finns ändå 1,5 miljon anledningar till att prata om matchen. Då de siffrorna från pay-per-views, alltså de som köpte matchen, är enormt höga. Det är väl, jag vet inte om det är topp 10 på liksom listan all time, men någonstans där i alla fall. Så att ja, det måste man nog göra. Och jag skrev ju inför fighten, skrev ju en krönika på Fighter Mag där jag skrev att det är faktiskt fightingfansens eget fel att den här matchen blir av ens. Så att det finns ett så stort kommersiellt intresse, det förstår man eftersom att vi har köpt Conor McGregor mot Floyd Mayweather. Vi köpte Mike Tysons senaste veteranmatch mot Roy Jones för bara några månader sedan. Och sen var det väl i Ryssland bara för några månader sedan man satt och kollade på, vad var den, 60 kilos kvinnliga MMA-fighter som vann emot en 240 kilos snubbe. Så att det bara går i den riktningen hela tiden. Så att det är inget konstigt i sig, skulle jag säga.
Nej, alltså, och bara för så att ni får lite känsla för vad 1,5 miljon pay-per-view buys är för någonting, ska vi tänka på att 1996 var det en väldigt stor boxningsmatch mellan Mike Tyson och Evander Holyfield. Den hade 1,5 miljoner köp. Wow. Lite drygt, 1,59. Men det är liksom, och den var plats 10 då, eller nu då är den det. Så att, ja, den går typ troligen inte riktigt in topp 10, men topp 11, alltså den är 11 eller 10. Det är ganska sjukt, alltså, är det inte det, Mårten?
Alltså det är jättekonstigt. Jag ska säga direkt, jag såg ju inte matchen i sin helhet, men jag har ju såklart sett att Ben Askren åkte på en riktig propp av Jake Paul. Så att vi ska inte hänga för länge det här nu, men såklart om man nu inte har sett det så tror jag alla som lyssnar på det här vet ju att Ben Askren då som sagt fick stryk. Vad säger du, Filip? Hur bedömer du det här ens som boxning?
Alltså jag måste ju ändå säga att med att kolla på den här nivån, alltså de är ingen, det är ingen proffsnivå egentligen, men då tycker jag ändå att Jake Paul, han sände ut och lärt sig en hel del under de senaste månaderna och han slår hårt. Det får man faktiskt ge honom, att många fighters har ju svårt med det i boxning att slå hårt med de handskarna man har, men nej, han slår faktiskt rätt hårt för han lyckades ändå få ut han ganska snabbt Askren, eller i alla fall få ner honom. Så att jag blev i alla fall på det sättet blev imponerad av honom. Sen blev jag ju inte alls imponerad av Ben Askren. Jag vet inte, vad tycker du, Kölle? Du trodde ändå lite på Askren, men var det den versionen du trodde du skulle se av honom?
Nej. Alltså det är sjukt dåligt. Alltså det där är så jäkla låg nivå. Det var ju verkligen under all kritik. Och det stämmer faktiskt. Jag trodde lite ändå på Ben Askren. Och det var inte för att så här, jag tänkte att han skulle ha en fantastisk boxning. Men det var att jag tänkte att Jake Paul var bara också sopig. Liksom. Det var mer det. Men det här, alltså det är nästan lite skamligt faktiskt. För att det blir, för hans egen del, men också för att hur fan att han har, att så stark har alltså hans brottning varit. Att han har kunnat liksom slå bra personer, jag menar det är genom sin karriär, han har ju skitbra rekord i slutet, så att jag vet inte.
Jag tänker också att han måste ju ha fört en och annan bakom liksom någon form av ridå här, alltså inte minst Dana White som satsade sa att jag sätter 1 miljon på att Ben Askren slår, ja precis, 1 miljon dollar ska man säga, vilket är mycket pengar, att Ben Askren ska slå Jake Paul, och så gick det så här som det gick. Alltså, Dana White måste ändå trott på det ordentligt.
Ja, nej, men jag tänker mig väl att han har liksom ungefär kanske resonerat lite som jag, att Jake Paul är ju en amatör egentligen, så, och Ben Askren har ändå tagit smällar liksom, med mindre handskar, så att han borde kunna stå, men jag menar, man får inte heller glömma bort de här grejerna, att det var ett par viktklasser upp, och kilorna som han hade lagt på sig var ju ölkilo, alltså det var ju öl och chips typ. Det var ju liksom, det var ungefär det som hade lagt Ben Askrens kilo. Och han hade inte tagit det där seriöst för 5 år. Han gick med sin tjej efter matchen och garvade liksom. Det var verkligen så här typ exempel på att skratta hela vägen till banken liksom. Det var den, eller hur, Filip?
Ja, och speciellt intressant tycker jag också det att Dana White brukar säga kontroversiella saker liksom, kanske utifrån hans egen intressen, men nu var det också Freddie Roach, Manny Pacquiao's demontränare, som sa att nej, men Ben Askren han tar detta. Så att det kommer ju från flera olika håll som faktiskt trodde på honom.
Fast han har sagt lite konstiga grejer, Freddie Roach. Alltså typ faktiskt är lite sådär, jag vet inte. Jag är underwhelmed.
Ja, och så blev ju spekulationen såklart att det var en läggmatch och så vidare. Men för att fråga, vet vi någonting om deras ersättning? Vad fick de för det här?
Innan pay-per-views var det ju $600,000 till Jake Paul, $500,000 till Askren. Men med pay-per-views måste det bli bra mycket mer med tanke på de siffrorna, om de stämmer.
Ja, det är ju en bra dag på jobbet.
Ja, 10-15 miljoner kanske var liksom svenska kronor ungefär totalt.
Ben Askren lär ju kanske inte gå upp i någon boxningsring igen på länge. Men nej, Jake Paul kommer ju få en utmanare. Vad tror du, Filip, händer nu med Jake Paul? För han gör ju sig alltså ett namn på ett sätt som går väldigt fort fram. Inte på stora meriter utan på spektakulära meriter på något sätt.
Ja, ja, de som tror att han ska helt plötsligt möta en riktig boxare kan ju glömma det. Alltså, den mest riktiga boxaren kan man komma att möta är Tommy Fury i så fall. Tyson Furys lillebror som har 5-0 i record och som också är en reality-stjärna. Men sen annars tänker jag, ja, skulle Conor McGregor förlora mot Dustin Poirier och, i juli och sen välja att inte fortsätta med markaren, då kan den matchen bli av. Jag skulle faktiskt inte alls bli förvånad. Jag tror att båda sidorna hade kunnat se och kunna sälja den matchen till, ja, extrema summor.
Ja. Vi får se vad det tar vägen. Nu har vi spenderat 8-9 minuter på det här. Vi skulle inte göra det, men nu har vi gjort det. Vi går vidare i Fighterpodden. Från boxning till MMA. Ska vi börja med Bellator? Jag tänker på vår kompis Carl Albrektsson. Apropå vår historia, han har såklart varit gäst i Fighterpodden. Vad säger Simon om den prestationen?
Alltså en väldigt bra prestation. Det var Bellator 257 och vi hade... Matchen innan var en dansk, Mats Brunell. Säger jag rätt, Filip? Du är nästan dansk, kan jag säga. Men...
Ja, Mats Brunell, med skånska.
Exakt. Som vann på en snygg rear naked choke den matchen innan där. Sen så var det Carl Albrektsson och han mötte alltså brorsan till mästaren Vadim Nemkov, Viktor Nemkov. Och alltså, han dominerade. Han vann storklart på alla domare. Det var enhälligt domslut. Carl ser stabil ut, han ser stark ut. Han är liksom... ja, alltså tänk på lite också man har kunnat matcha och sparra och allting nu under den här tiden, så att utifrån den förutsättningen så tycker jag verkligen alltså, Carl Albrektsson är ett framtidsnamn, och sen dessutom att han har slagit Vadim Nemkov som är champ, som återigen slog Phil Davis, den här gången inte på delat domslut utan på enhälligt domslut, det betyder ändå någonting. Sen förlorade ju Kalle mot Phil Davis, men det är ändå sådär intressant, så att ja, och Corey Anderson vann också, gick också vidare i turneringen. Vadim Nemkov gick vidare i turneringen.
Vad tror du härnäst för Carl Albrektsson, Simon?
Ja, alltså men det är just det där, har Vadim Nemkov vinst, alltså det är ändå så här, ha en vinst mot en champ. Så att nu har ju de en turnering ändå, eller tungvikt, så att de kommer ju köra den, men jag tror att jag vet, alltså det är jättesvårt att säga, det finns så många han kan möta. Killen som mötte Corey Anderson, kanske han Yagishi Muradov. Någon sån där kanske, jag vet inte.
Alltså det är spännande att se ändå, alltså om Carl Albrektsson vinner igen nu. Alltså han rör sig uppåt inom Bellator. Det är kul att se.
Verkligen, verkligen. Och jag menar, det är hans rekord nu 11-3. Det är inget dåligt rekord. Han har inte mött enkla fighters. Alltså,
nej, precis. Exakt. Han har haft svåra motståndare faktiskt.
Ja. Herregud. Nej, han är en av våra största fighters i Sverige.
Och han kan väl också vara aktuell för att bli reserv till den turneringen, läste jag, att han är öppen för det. Så att det är väl alltid en väg in.
Absolut.
Ja, just det. Det hänger kvar MMA. Det var ju en UFC-gala helgen. Robert Whittaker som mötte Kelvin Gastelum igen, kan man säga då. Och ja, jag tyckte att han var ju riktigt duktig och stabil, Whittaker. Jag tycker han ser väldigt bra ut. Vad säger du, Simon?
Ja, alltså jag håller verkligen med dig. Alltså han är ju... Jag tror att ganska många tänkte att han ändå skulle vinna mot Kelvin Gastelum. Jag hade hoppats på att han kunde avsluta honom, men Kelvin är svår. Det säger lite också om Jack Hermansson som finns mot honom i första ronden. Alltså det är inte dåligt. Men Robert Whittaker, ja, nu vill han möta Israel Adesanya igen. Ja, alltså det är fortfarande där på lokal basis. Jag menar, Nya Zeeland och Australien, att göra en sån grej som de gjorde första gången de möttes, då är den väldigt relevant. Sen är det ju det att Robert är inte jättespännande liksom i sin stil. Det är väl det som talar emot honom. Men en rematch där känns ju, ja, det borde ju ske.
Såg du matchen, Filip?
Ja, det gjorde jag. Men tyckte, vet inte, blev lite sådär lite trött på när jag satt och kollade på den. För jag kände att det var en sån match. Ja, det var så man tänkte sig att en match med något som kan se ut. Och, ja. Whittaker gjorde ju det han skulle, men han är ju inte liksom kontroversiell och så liksom att han säljer in en match mot Adesanya, utan det är just att han är en grym fighter som gör att han kommer få ännu en chans. Och om de smittotalen är fortfarande låga där borta, så att jag tänker att de kan väl ha en stor utomhusarena som sist kanske. Eller,
och ja, alltså det rör sig ändå framåt mot det. Och, ja, men de kommer ha Houston nu snart här i UFC, så att då ska det ju vara, vad är det, jättemycket, över 20 000 i alla fall. Så att det kommer ju vara, de öppnar väl upp nu. Vad säger du, Mårten?
Ja, men jag tror det. Jag tänkte bara säga det, att, alltså, för det som inte har sett den, de gick ju alltså 5 ronder, de gick ju fulltid. Ja. Alltså, det var ingen rolig match. Det är precis som du säger, det var som att Whittaker här gjorde jobbet. Det man kan vara imponerad över, eller imponerad, det är också ibland dumhetsighet. Men Gastelum, han ger sig inte. Han har ju en jävla vilja liksom. Han fick ju mycket stryk, men ändå gick han på hela tiden. Men som match så kände jag sådär, inte så underhållande som jag hade hoppats. Det är lite så konsumerar jag i MMA. Jag vill ju ha underhållning också. Jag brukar vara ganska kritisk mot när det är beta tunnvikt, som jag säger. Då är det tråkigt liksom. Så det var lite grann den här matchen. Jag tycker den hade större potential.
Ja, men alltså det är viss problematik. Det kan vara väldigt bra matcher ändå. Men när vi har huvudkortet här, då var liksom delat domslut. Enhälligt domslut. Det var alltså inget avslut på hela liksom. Nej, huvudkortet. Det är alltså det betyder att de är bra matchare, kan man ju säga. Men det är också lite så här, Andrei Arlovski co-main event liksom, som hade massa förluster, eller en förlust i ryggen. Han vinner och förlorar hit och dit och så här, mot Chase Sherman. Det spelar liksom ingen roll. Han säger att han ska fortsätta flera år, Andrei Arlovski liksom. Vad ska han vara, typ snart 50, alltså, så här, köra? Alltså jag menar, det är, jag vet inte, det blir lite så här, det betyder liksom ingenting.
Jag tänker också för liksom de svenska fansen som kanske ser det på morgonen efter, som jag gjorde nu den här gången, då blir det väldigt lång tid att sitta där och se de här, alltså, de här långa matcherna. Så jag blev liksom trött på det efter halva, även om man bara ser huvudkortet, men det blir ju rätt långt tid att sitta.
Vi har exakt samma upplevelse, Filip, precis samma hade jag, för att det var som min tjej sa liksom, är det inte klart än? Du vet, där, nu går söndagen, ja, det ligger någonting i det där. Okej, vi lämnar det bakom oss. Vi ska prata lite ljud och mästerskap också som har varit. Vi ska såklart också ta upp UFC som kommer, men jag tänkte först bara säga att det har ju varit EM och Panam-mästerskap i judo, Simon. Och vi gillar ju judo, men det är sällan vi pratar om det.
Ja, så alltså, vi pratar om det när det är stora tävlingar och sådär, och det har varit så otroligt lite. Men nu var det liksom i EM, gick av stapeln i Portugal. Ja, men återigen, det är det som vi pratade om innan podden, att det är så svårt att läsa om grappling och sådär. Det är ganska svårt att läsa om judo också. Det är inte som att sajterna skriver jättemycket om det. Det kan vi bli bättre på Fighter Mag också, tycker jag. Men det är Kosovo och Turkiet i alla fall tog 2 guld var där. Frankrike, de fick flest medaljer på EM med 8 stycken. Och Portugal då, som där EM var, de tog 4 medaljer. Sverige alltså gjorde ett bottennapp, de gjorde ett väldigt svagt EM skulle jag säga, men och fick ingen pallplats. Och i samma veva så har man också ställt in SM. Och det är lite av den anledningen, förbundet har gått ut med det och varit väldigt tydliga. Anledningen är att SM 2020 i Malmö, det är ju typ sist de flesta liksom gick en match. Alltså, det är så här, och judo, där är ganska mycket matcher. Det är liksom, det är inte som MMA på det sättet. Det påminner mer om brottning på det sättet, att man behöver gå ganska mycket matcher. Det är klart man inte kan göra ett bra EM då, alltså det är väldigt svårt. Så det var en svår situation för Sverige. Sen i Panam då, som gick av stapeln i Mexiko, där var det Brasilien som dominerade, riktigt, riktigt bra mästerskap. Tog 7 av 14 guld och 14 medaljer. Så att jag menar, i alla klasser så fick de åtminstone en medalj. Mexiko tog 6 medaljer, USA 7, men faktiskt varken Mexiko eller USA tog något guld, och det hör inte till vardagen riktigt. Så det här är konstiga mästerskap det här alltså.
Ska du definiera också vad Panam betyder, vad det är för någonting, vilken typ av tävling det här är?
Ja, men Panam, det är väl alltså Panamerican, alltså det är ju både Sydamerika och USA liksom, det är väl det som är grejen.
Mm. Just det. Har du intresse i judo, Filip?
Inte direkt, men jag intervjuade Tommy Macias för ett tag sedan. Han vann ju EM 2019, jag vet inte om han var med, jag tror inte det, för jag har inte hört någonting om dem. Nej, det är tråkigt. Det blir väl OS istället, tänker jag, de siktar på kanske.
Ja, men också, ja, de gör det.
För Sverige tänker jag, för Sverige har egentligen ett ganska bra landslag, ska vi säga.
Ja, herregud, ja, absolut. Men som sagt, det är väldigt svårt. Det var ju få som var med, såklart, ska vi säga, till att börja med. Mm. Men det är svårt. Alltså, får man inte tävla så är det jättesvårt. Och i vissa länder har man, och då kan man tycka att om man alla har samma liksom, det är samma sak för alla, men det har ju ändå skett ett antal men judotävlingar. Och så att i Frankrike till exempel, Turkiet och just faktiskt, inte kanske specifikt Kosovo, men länderna där omkring, Serbien och sådär, där har det ändå varit en del faktiskt judo.
Just det.
Så att det talar kanske för den saken, men jag vet inte, alltså det, de flesta har ju ändå fått gå och få matcher, så att det, ja, det får väl bli en ursäkta kanske, jag vet inte.
Mm. Ja, vi kommer tillbaka till judo i Fighterpodden. Mm. Nu går vi tillbaka till MMA. Det är ju tre bälten som står på spel i helgen i UFC 261. Och dessutom så ska vi ju prata om Ili Latifi. Vad vill du börja, Simon?
Alltså, det är så mycket att prata om i UFC 261. Så att, om vi tar Ili Latifi bara lite snabbt, det är väl lite mer en blänkare. Det har ju blivit klart där att de kommer gå en match i juni. Alltså, han möter Tanner Bowser och så Ili Latifi har tre raka förluster, så att Han behöver ju någonstans vinna här liksom. Sen är ju hans andra bara i tungvikten, men ändå, det är ju så här, Tanner Bowser, han förlorade senast mot Andrei Arlovski, som vi nämnde. Mm. Är ganska gammal och trött ibland, men han är också svår liksom att möta. Innan det så hade han två vinster i UFC, båda avslut i första och andra ronden. Så att Tanner Bowser är absolut en ganska stor och tuff och svår och jobbig motståndare att möta, men på pappret så ser det ut som att Ilir borde kunna ta ner honom och dominera honom så.
Ja, så det här är väl, jag är lite krass nu, men det är ju en must win för Ilir, eller hur?
Ja. Jo, men det är det, och det, alltså det börjar bli ett tag sedan också Ilir kom in till UFC.
Man glömmer det är ett tag sedan, eller hur?
Mm. Alltså han mötte Gegard Mousasi på en liksom minimal verkligen tid innan, och det var 2013. Mm. 8 år sedan liksom. Och sen har han ju gått en hel del matcher i UFC. Liksom. Jag tror att han har 6-5 eller om det är 7-6, jag kommer inte ihåg. Men någonting sånt liksom i UFC. Så att det är tufft.
Tänker du, Filip?
Tänker lite. Det är väl en sista chans. För att man brukar ofta prata om Alexander Gustafssons pensionering eller inte pensionering. Men det är faktiskt Ilir som är den äldre av dem. Och det har man aldrig pratat om. Så att det är frågan hur länge han tänker hålla på så. Det är väl några sista matcher han tänker köra, tänker jag. Sen får man se vad det bär av efter den här matchen.
När vi ändå är inne på det, tänker jag på att prata om The Mauler. Det går ju rykten om att det kommer något stort snart. Som man gör nu för tiden när man hypar i sociala medier.
Mm. Hypar,
men någonting hypar. Stort, tänker jag, juni månad, då borde de ju känna givet det. Men det hade ju varit kul också kanske om både Alex och Ilik gick på samma kort.
Mm, det hade faktiskt varit roligt. Jag kollade det nu då medan för att se om jag hade rätt. Det var 7-6 var det, så att han har vunnit 7, förlåt 6.
Mm.
Men det är ju, alltså det, Ilir är ändå grym, vill jag ändå säga. Och han, det fanns med, på visst sätt, man skulle kunna se, det var väldigt tajt, men han skulle kunna nästan ha vunnit också mot Derek Lewis, jag tror det. Så att, men då är man lite snäll, men ändå. Alltså har man slagit sådana som Vince Pro och St. Pro och sådär, så det är ändå bra folk liksom, så att han borde slå Tanner Bowser. Det är väl det jag känner liksom att. Och sen, jag menar, Ilir mot en sån som Andrei Arlovski. Varför inte? Till exempel.
Kul match. Spännande. Okej, ska vi gå till då Helens gala, UFC 261. Tre stycken bälten alltså på spel.
Wow, vilken gala. Det är så roligt tycker jag när de här kommer. Sen ibland levererar de ju inte och då blir det fan extra deppigt tycker jag. Men när de levererar, det är då det liksom är de absolut främsta. Jag menar, vi borde bara foka på de tre liksom i toppen, de tre bälterna. Det är ju Valentina Shevchenko som möter Jessica Andrade. Och jag menar, Shevchenko 23, hon ser så jäkla bra ut liksom. Så det är ju flugvikten damernas då. Sen har vi Weili Zhang, 21-1 record, det är helt galet, som kommer möta Rose Namajunas. Rose har ju varit champ, så nu får hon chansen att möta Weili. Men Weili, alltså Filip, hur bra är Weili Zhang? Alltså, och Valentina Shevchenko, vi börjar på damerna.
Alltså de är otroligt bra, och det är därför jag känner lite att man brukar gå in i såna här numrerade galor och känna att det kan gå lite hur som helst.
Mm.
Men den här gången tror jag mycket väl att vi kan få tre klockrena titelförsvar. Att vi inte får någon ny världsmästare, utan att de är för bra, samtliga.
Så kan det faktiskt vara, och då går du handlingarna i förväg lite, för den sista matchen då, huvudmatchen, det är Kamaru Usman mot Jorge Masvidal. Där har vi en rematch, och jag menar det... Alltså man har väldigt svårt att se Kamaru Usman 18-1 record. Alltså man har lite svårt att se vad ska Masvidal göra, Mårten? Ska han hoppa ett knä? Är det det som han ska vinna mot Kamaru Usman?
Ja, jag tänker lite grann på det här också att det har varit ganska mycket reklam och filmer och det är ju någonting med Kamaru. Han är ju så otroligt självsäker i sin syn på sin fighting. Men det är ju Korf Masvidal också. Men han är ju the baddest motherfucker. Liksom, han är ju med, förstår du? Han kommer mer från det här att han är lång historia av street fighting och så vidare. Liksom den här, för det har kommit ner till så här, vem är tuffast? Det är lite grann där de är just nu. Och jag menar ju att Kamaru tekniskt och egentligen i alla kategorier är bättre än Jorge. Men han pratar bara om att det ska vara någon form av vem är tuffast av oss två. Han ska få se nu Kamaru att nu ska jag ta honom.
Ja, så det är ganska smart också, för att om han får in att kunna stå och trada som han gjorde lite senast, men då var han så jäkla trött Masvidal också för han hade fått brotta så mycket, då, det är då han har en chans, eller vad tänker du, Filip?
Ja, vi såg ändå att Burns fick han skakad nu, Usman, men det, jag känner att det är verkligen bara en blixtknockout som jag ser kan hända från Masvidals sida, annars så Usman är alltså fruktansvärt bra. Det han gjorde mot Colby Covington i den matchen, jag tycker han är, han utvecklas hela tiden. Bara den jabben han liksom lyckades avsluta Burns med senast. Nej, han är på en egen nivå om man jämför med Masvidal, det tror jag i alla fall.
Ja, men verkligen. Och jag menar också att det, han har ju så där jäkla bra rekord, 18-1. Och hans enda förlust, vi pratade om Ely, kom in i UFC 2013. Det var då också han hade sin förlust, Kamaru Usman. Och det var hans andra match i karriären mot en kille som sen hade 3-3-rekord. Så det är så här, han har bara vunnit liksom och gick via The Ultimate Fighter och allting. Och vann även där allting. Så att, alltså han, jag menar Damien Maia, Tyrone Woodley, Jorge Masvidal, Gabriel Burns. Alltså, han är så jäkla bra alltså. Leon Edwards, han har slagit alla liksom.
Det vi pratade om förut där, Filip, att det här är också, jag kommer också kolla på det här i efterhand, så söndag morgon. Men det här fallet alltså, det är fem, alltså om man tar huvudkortet nu så är det fem bra matcher tycker jag, men de här tre sista liksom, tre stycken bältesmatcher. Dessutom då som första, alltså Valentina Shevchenko, det är ju flyweight. Andra matchen är ju då stråvikt, strawweight med Weili Zhang. Och sen har vi ju vältevikten som huvudkort med då Kamaru Usman mot Masvidal. Alla de här kommer ju ha högt tempo. Det är tveksamt och någon kommer gå fem ronder.
Jag tror nästan lite rädd för att det kan bli tre matcher med fem ronder som man sitter
du tänker
där
så?
I
okay.
Flera timmar, men ja, jag vet inte. Ja, det är frågan.
Ja, det hoppas vi verkligen inte. Alltså det,
hela mitt resonemang var nej, vänta, det är lite tvärtom. Det blir, liksom. På andra sidan så kan det vara underhållande för att det är ju spännande eftersom det hela tiden är utmanare som faktiskt vill ta bältet. Jag menar med att det kanske inte går fem ronder är såklart att de som har bältet får ju vara mer strategiska och taktiska, men de som jagar bältet, som verkligen vill ha det, kommer, eller krävs att de är mer våghalsiga, att de vågar mer.
Så är det.
Så är det verkligen.
Så att härlig gala helgen alltså, UFC 261. Ska vi prata lite grann om Professional Fight League? Vi har ju Sadebo Sy som ska vara med i den. Det är nästa torsdag.
Ja, men det är ju det. Och det är lite så där skumt att vi snackar någonting som är förbi helgen. Men vi hinner ju inte komma med en ny podd. Så det är väl bra att vi nämner den, tycker jag verkligen. Jag tycker att ni ska kolla in det. Alltså, Sadebo Sy, jag menar han... Alla tycker väl i stort sett att han har ju en otrolig liksom... Han är otrolig talang. Och jag menar, en otrolig historia med att han syn, att han inte kunde se riktigt förut och allting sådär. Så att... 8-5-2 har han en rekord. Han kommer ju från en oavgjord mot Ray Cooper III, som är alltså en grymt bra fighter som han mötte sist. Och sen så en förlust innan det, en vinst innan det. Så att, han har ju, och sen en oavgjord innan det. Så att, han har verkligen så fått kämpa. Så att, det är inte lätta matcher i PFL. Och han möter verkligen ingen lätt fighter. Han möter en riktigt tuff ryss. Och jag menar, som vi alltid vet, att ryssar är hårda. Liksom. Nikolaj Aleksakin, som har 26-5 i rekord, och nu ska vi se, nu måste jag kolla hans rekord här, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 raka vinster har han. Och det är väl ofta, de flesta är i första eller andra ronden, ja precis. Han har mött Ben Askren och förlorat mot honom för övrigt, säger jag nu på hans rekord för ett tag sedan, 2016. Men nej, men alltså så många vinster i rad, han kommer alltså komma in med stort självförtroende Och han hade en match i PFL 2019, den här ryssen, som han vann redan i första ronden. Men sen gick han ingen mer där, så att jag antar att han skadade sig. För han har inte gått sedan dess, så att det är väl det som är lite frågetecken. När någon inte har gått match på 2 år liksom.
Vad kan man se PFL? Vet du det, Simon?
Sadibu Sien har ju verkligen spetsegenskap och det stående. Så det är ju en ryss han möter, så man är ju lite rädd kanske för hur bra han är på marken, den ryssen. Så att, hoppas att han inte är på allt för bra där nere. Mm. Så kan väl Sadibu lösa detta och gå vidare detta. Den här säsongsupplägget de har.
Jag har inte kollat exakt hur många matcher han kan gå totalt. Alltså, som sagt, om man vinner så går han ju vidare. Eller hur? Det finns ju en stor prispott. Jag har inte exakt detaljerna, jag har inte kollat det.
Jag brukar vara 6 matcher om du vinner allt. Tror jag. Så är det 6 matcher du ska vinna. Det är Lance Palmer som går nu redan på premiärgalan nu när den här podden kommer ut, har den precis gått. Han har vunnit 12 raka matcher och vunnit 2 säsonger. Så att,
wow.
Då är det väl 6 matcher, tänker jag.
Och det är ganska bra prispengar också, så det är därför bland annat som Sadibou Sy är med här. Eller hur, Simon?
Ja, men det är absolut så. Sverige. Du har ju frågat flera gånger vart man kan se PFL. Jag kollade faktiskt upp det lite nu, lite noggrannare. ESPN kör det, men det är någonting som kallas för MMA TV, alltså MMATV.com, där man kan subscriba. Det kostar 60 kronor i månaden då, så där, eller 600 spänn om året. Så det är en sån subscription-tjänst. Där kan man se PFL bland annat. Sen brukar de köra för matcherna så på Facebook och YouTube och så gratis.
Mm.
Men huvudkorten så är då via MMA TV i Norden. Det är det jag tänker där.
PFL alltså, Professional Fight League med Sadibou Sy nästa torsdag. Ja, men det var det vi hade i dagens podden, killar. Va?
Ja, men jag måste bara säga en sak när det gäller TV och så, vart man kan se på saker och ting. Vi kommer ju, när saker och ting börjar dra igång mer i Sverige, så kommer det bli Fighter TV, tycker jag alla ska kolla och subscriba på. Men jag måste ju sätta upp och följa upp lite om Invicta, tänker jag. För de lämnade ju Fight Pass, och då frågade du, Mårten, vart kommer de nu då? Så det har faktiskt kommit fram nu senaste dagarna, vart de kommer hamna någonstans. Och det är på AXS TV då, Access helt enkelt. Och det de har sagt som skäl är att de kände att de inte fick tillräckligt med uppmärksamhet, som jag sa, på Fight Pass. Och de tjänar betydligt bättre på att vara på AXS, eller AXS då. Så att, ja, nej men alltså, det var väl ingen liksom svår nöt att knäcka direkt att så var fallet. Men där hade vi ju rätt liksom, att det är ju lite att man kan försvinna lite på en sån stor plattform.
Ja, så ska vi säga också, vi ska prata lite om det här. Vi nämnde ju sist att Fight Club Rush till exempel gjorde en ganska stor grej av att de kom på Fight Pass. Man ska ha klart för sig att Superior Challenge, till och med The Zone i Göteborg, har också varit erbjudna att vara på Fight Pass.
Ja, absolut. Så är
det. Det är ett aktivt val. De gjorde en stor grej att det där var något helt unikt. Nej, de flesta som inte går in där gör ju det för att de inser, framförallt om du inte är, alltså om du är en liten gala, så kanske du inte ens kommer få uppmärksamhet. Du kommer drunkna där i. Du tjänar mer pengar helt enkelt på att ha din egen streaming och sälja den själv i många fall. Eller då, Superiors fall har man ju fått en bättre deal där man nu ligger med... Ligger med, kan man säga så.
Ligger med Viaplay.
Viaplay, ja precis. Ja. Så att, ja men där har vi det. Spännande.
Ja.
Detta om detta, men annars så ser vi fram emot en jädrigt härlig UFC-gala i helgen. Det är väl det som jag tycker är det som lockar mest, UFC 261. Och som sagt, snart ska vi ha avsnitt 100. Vi ligger och drar lite grann på det så fort Elin är tillbaka. Och du som lyssnar, jag påminner om det. Skicka gärna till oss fighterpodden@fightermag.se. Reflektioner, tankar, funderingar från historien med det vi har gjort, saker vi kanske borde göra i framtiden, eller blunders eller något annat. Vi får se vad det tar vägen. Vi ser fram emot att få mejl från dig som lyssnar. Jag heter Mårten Söderström. Vi tackar Simon Kölle.
Tack, tack.
Och Filip Dersén.
Tackar, tackar.
Så hörs och ses vi väl nästan om en vecka igen i Fighterpodden. Tills dess säger vi...
Oss!
Fighterpodden produceras av Suba Media för Radio Play.